I Stockholm har man på svensk lavet en podcast om Martinus kosmologi. Og i august 2018 blev jeg af Michael Söderberg og Lars Palerius interviewet til kosmologipodden. Her vil jeg gerne prøve på at besvare spørgsmålet. Hvad har Martinus skrevet, og hvad har Martinus sagt om Esperanto? Har Martinus nogensinde konkret peget på Esperanto som det kommende verdenssprog? Ja, det har Martinus faktisk. Det var i en spørgetime i Jönköping den 13. maj 1969. Der er en svensker, der spørger Martinus. Vi skal jo komme til at tale samme sprog i verden en gang. Hvilket sprog bliver det? Og Martinus svarer prompte Esperanto, og man hører lige, at svenskeren bliver helt forbløffet. Men Martinus lægger ud med at svare, Esperanto, det kommer vi alle til at tale. Her kan du høre Martinus eget svar. Vær så god.
Vi skal jo komme til at tale samme sprog en gang her i verden, alle mennesker.
Hvad for noget?
Hvilket sprog?
Esperanto.
Ja.
Det kommer vi til at tale.
Er det,
det er ikke, fordi jeg er ikke esperantist. Når folk kommer ud, og det bliver jo mere og mere nødvendigt også, at man så har et fælles sprog. Tænk sig, hvis man havde et fælles sprog i dag, så er man fri for alle de oversættelser. Alle bøger skal oversættelser. Det vil sige, at de skal skrives om. Og det er sjældent, de vinder ved oversættelser. Det er meget ofte dæbeligt, jo. Og det er hvilken besparelse det ville være, at man kan det samme sprog. Så kan man rejse alle vejen, alle mennesker kan det sammen. Det vil skabe fred også. Nu er det jo meget medvirkende også til krigstanker og det, at man ikke kan tale med hinanden. Men når først alle kan tale vældig flydende med hinanden, det vil også lette samkvældet og lette kærlighedens udvikling.
Den 5. maj 2018 udgav Martinus Institut en stor tyk bog af Martinus med titlen Grand Cursus og undertitlen Det evige verdensbillede. Og to steder i Grand Cursus nævner Martinus faktisk Esperanto. Og det er sådan lidt mere forbifarten, men i Grand Cursus, stykke 283, siger Martinus. Jeg kender til et gammelt menneske, der var oppe i nærheden af 90 år, da han begyndte at lære Esperanto. Han sagde, ja, man kan vel altid tilegne sig et par talentkerner på det sprog. Og det er jo rigtigt. Det ville han da aldrig være begyndt på, hvis han havde været indre missionsk og troet, at han aldrig mere skulle komme tilbage til de fysiske plan. Han ville jo ikke tro, at man i himlen får brug for Esperanto, hvad man naturligvis heller ikke behøver. Men Martinus siger noget mere om Esperanto i Grand Cursus. Det gør han i stykke 492. Der handler om nationale og internationale sprog. Og her kan du så selv få lov til at høre, hvad Martinus sagde i det foredrag, det har ligget til grund for stykke 492 i Grand Cursus. Vær så god.
Nu det for en masse mennesker er det tjene ikke at kunne fremmede sprog. Og vi ser da også, at det ikke er blot er de store nationalsprog, som menneskene jo i stor grad må hjælpe sig med, fordi de er mest udbredte. Men det er ikke nok. Vi ser, at der er tendenser til at udvikle andre sprog. Sprog, der ikke er nationale sprog, men internationale sprog. Der har vi jo set en idealist skabe et verdenssprog, en Esperanto, som vil komme til at spille en stor rolle, fordi at det er skabt efter de guddommelige principper. Og fordi det er logisk, og fordi det er let at lære. Det er også noget, der viser hen på, at der vil komme en anden tilværelse.
Der findes en bog, som hedder Samarbejdsstrukturen. Og i 6. kapitel, stykke 4, står der noget om Instituttets internationale sprog. Under overskriften Det internationale sprog Esperanto kan man læse en udtalelse af Martinus fra et rådsmøde den 5. april 1965. Martinus siger, jeg tror, vi er lidt tidligt på det med Esperanto, men ellers er det mægtigt godt. Men det vil komme en gang, og så er det storartet. Det var jo dejligt, hvis det kunne komme hurtigt. Men det bliver Esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er længere fremme? Under overskriften det mest humane sprog og dets skaber står der. Der er ikke noget sprog, der er så humant som Esperanto. Man må se på skaberen. Han var jo en kolossal human mand. Man kan næsten se, at han var sat til at gøre det. Rådsmøde den 5. april 1965. Under overskriften En bro mellem dansk og fremmed sprog, siger Martinus, i et internationalt samarbejde som det, der repræsenteres igennem Livets Bog og Kosmos, forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig nytte som en foreløbig bro mellem det danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelle udenlandske interesserede i mit arbejde. Igennem Esperanto vil mange interesserede verden over kunne komme i berøring med mit arbejde. Et supplement til vort internationale arbejde har dermed taget sin begyndelse. Rådsmøde 5. april 1965. Der står videre i samarbejdsstrukturen under overskriften Instituttets officielle internationale sprog. På sit møde den 5. april 1965 vedtog rådet enstemmigt at erklære Esperanto for officielt internationalt sprog for instituttet og dets internationale arbejde. Sammen med denne beslutning er det vedtaget en erklæring, hvorfra følgende citeres. Det er en kendt skærning, at menneskeheden i vor tid befinder sig i en stigende udvikling hen imod den internationalisme, som det bliver en livsbetingelse for enhver stat og ethvert menneske at deltage i. Vi i rådet er fuldt og helt overbevist om det umulige i at få valgt et nationalsprog til denne internationale status. Under overskriften valg af verdenssprog skriver rådet. De officielle dokumenterede kendsgerninger om Esperanto, anerkendelsen af det fra betydningsfulde officielle instansers side, dets lethed, dets fleksibilitet og udtryksmuligheder, og endelig også de praktiske resultater, der er opnået, viser en overvejende sandsynlighed for valget af det som det endelige sprog. Martinus har også skrevet om verdensstatens internationale sprog i anden symbolbog, det evige verdensbillede bog 2, symbol nummer 26, stykke 25. At man i verdensstaten eller det internationale verdensrige ikke halter afsted på nationale sprogkrykker, tolke og mere eller mindre dårlige oversættelser er selvfølgeligt. Verdensstaten vil naturligvis få sit eget særlige internationale sprog. Hvert eneste barn i skolerne verden over vil blive oplært i dette verdensstatens internationale sprog. Tænk, hvilken lettelse det vil være for den tids mennesker totalt at være uden sproghindringer, lige meget hvor de så end befinder sig på jorden. Alverdens mennesker fra syden og norden, fra østen og vesten, kan tale med hverandre, kan forstå hverandre. I et fælles sprog er hele verden blevet til et fælles fædreland for alle mennesker, uafhængigt af nationalitet, kultur og race. Tænk, hvilken lettelse eller arbejdsbesparelse, at ingen som helst bøger eller skrifter behøver at blive oversat. Alle kan læse alle. At ingen af de eksisterende nationale sprog vil blive anvendt til dette fælles sprog, er naturligvis givet. Intet som helst af disse internationale sprog vil kunne anvendes uden eventuelt at skabe jalousi og bitterhed. Ja, måske endda krig. Derfor vil verden få et neutralt internationalt sprog. Når dette begynder at komme i alverdens skoler, vil de pågældende børn, der bliver oplært i dette, nå frem til at kunne tale med hverandre, uafhængigt af nationalitet og race. Dette vil bidrage til en langt større forening af menneskene i venskab og fred, og i en stedse stigende grad gør dem til et samhørigt broderfolk over hele verden. Dette skrev Martinus i Det evige verdensbillede, bog 2, symbol nummer 26, stykke 25.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden, en podcast där vi samtalar om olika frågor och ämnen i relation till den danske författaren Martinus andliga vetenskap. Jag heter Mikael Söderberg och med mig idag har jag två gäster, Lars Palerius som är medredaktör till podden. Välkommen Lars.
Tack så mycket.
Och vi har återigen nöjet och välkomna Ole Terkelsen till vår podcast.
Tack så mycket.
Vårt ämne för idag är språket Esperanto. Och Esperanto är ett språk som är konstruerat av Ludwig Sammenhof. Och vad jag förstår, Ole, så har du intresserat dig för detta språk och du kan tala Esperanto.
Jo. Ja, mm.
Hur kommer det sig att du kan tala Esperanto och hur gick det till när du lärde dig det här språket?
Ja, jag hörde väl om Esperanto när jag var 20 år gammal via Martinus kosmologi. Då hörde jag en flickvän, så sa jag till min flickvän, jag kommer att lära mig Esperanto. Ha, 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 det kommer du aldrig att lära dig. Men jag vill ju ha rätt, men det dröjde 20 år, först när jag var 40 år, då började jag att lära Esperanto. Så nu har jag sysslat med Esperanto i 30 år. Och det som gav mycket lust med att lära mig Esperanto, det var ju att jag gärna ville hålla föredrag och förmedla Martinus kosmologi på Esperanto. Så det var ju en stark drivkraft för mig, en stor inspiration att hålla föredrag på Esperanto. Mm.
Har du varit och rest runt om i världen och hållit föredrag i Esperanto då?
Jo, det har jag. I sommaren 1993 fick Martinus institut ett brev om de skulle vilja skicka en föredragshållare till Moskva. Och då blev jag tillfrågad om jag ville resa. Föredraget skulle alltså hållas på engelska. Men Ib Schleicher som var i rådet tyckte det var en bra idé att jag åkte dit, därför jag kunde ju också Esperanto. Och så tog jag kontakt till esperantisterna i Moskva och på eget initiativ också till esperantisterna i St. Petersburg. Och där kom jag då också att hålla föredrag på Esperanto med tolk till ryska. Och esperantisterna i Ryssland, de tyckte att det var roligt. För nu kunde folk ju se att det var användning, för de kunde förstå när det blev tolkat. Och jag har då senare 5 gånger varit i Ryssland. Nej, 5 gånger i allt alltså. Och nästa gång då blev det utvidgat till Volgograd och till Japinsk utöver St. Petersburg och Moskva. Och till och med en gång då var jag i Sibirien som tillägg och var i Novokuznetsk och Krasnojarsk. Det var ju mest. Så det var ju en väldigt stor övning för mig. Men jag tog faktiskt också flera kurser i Sverige på Karlskoga folkhögskola. Men min grundutbildning det var att Ib Schleicher hade översatt, jag tror det var 8 böcker. Och det var ju för att sakerna var digitaliserat och man hade inte det där OCR, Optical Character Reading. Så jag erbjöd mig att skriva in det för hand. Och då skrev jag 8 böcker in för hand. Så på så sätt så lärde jag mig nästan Esperanto vid naturmetod. Därför jag kände till analyserna och jag var bra på franska. Och kände till kosmologin och när jag då skrev in bisättning så förstod jag vad som det handlade om. Så när jag första gången kom på kurs i Karlskoga kunde jag knappast säga ett ord. Men läraren så efter 14 dagar då kunde jag prata Esperanto. För jag hade ju så stor ett passiv kapacitet. Så på ett sätt har jag lärt Esperanto av naturmetoden genom att läsa Martinus översättningar.
Ludwig Sammenhof och bakgrunden till att han konstruerade det här språket, känner du till någonting om det? Skulle du i så fall vilja berätta lite om det?
Och jag älskar att läsa om Sammenhof. Och vid något tillfälle så berättar Martinus också om kvaliteterna bakom Esperanto. Och då säger han ju, ser man inte att det var en mycket human man som gjorde det? Och därmed antyder Martinus ju också att det var en man som hade intuition. Men han blev född i 1859. Och när han var 28 år gammal, då blev Esperanto publicerad, alltså i 1887. Så just nu så har Esperanto funket i 131 år. Men han blev født i en rysk familie, der hans far var språklærer. Han underviste i rysk, men han blev født i Polen i Bialystok, som var besat af russerne. Og de levede i et område, der de talte tyske og jiddisch, det der jydetyske. Og de talte polske og ryske, og iblandt også litauiske. Og eftersom pappan var språklærer, var han ofte med på marknadet. Hver lørdag var det marknad, og der var jo mange ulike folkslag, og det blev ofte slagsmål, og de kom overens. De forstod ikke hverandre, når de skulle handle. Og den her lille pojken på 5-6 år så da, når pappan kom og kunne oversætte, da kunne de forsonas, da forstod de hverandre. Da fik han redan i den der alderen den der idé, at om man forstår hverandre, da kan man altså få venskab og frid. Så han har faktisk fra barndommen næsten været besat af ideen om at gøre et internationalt sprog. Og det første han gjorde på Esperanto, kan man sige, det var, at han tilsammens med nogle kompiser i skolen faktisk konstruerede et hemmeligt sprog, som bare de der eleverne kunne tale. Så han har været mye optaget af det hele livet. Og han, når han da kanskje gik i gymnasiet eller sådan, da begyndte han og gjorde det første udkast, jeg tror det er Lingua Internationale. Og han jobbede veldig mye på det og blev næsten klar med sit sprog. Og da jyderne der, de kunne jo ikke få så mange job i det rysk besatte, men de kunne blive lækere. Og så blev han skikket til Moskva for at studere til lækere. Og mens han da studerede i Moskva, så brændte pappan, alle hans papper, alle hans notater, sådan, for han ville ikke have, at han skulle sysle med det der konstige sproget. Og det var jo mye bittert for ham, når han kom tilbage fra sin studie. Men så fik han børje fra en børje, og det kanskje endnu var bra, for da havde han jo studeret, og så børjede han på en frisk. Og det var jo veldig interessant, at han var redan klar med sproget som 28-årig.
Det er fantastisk. Man tænker sig, at han måste have haft någon slags intuitiv upplevelse av att det här språket verkligen kommer att kunna fylla en verklig funktion i mänskligheten, att han hade den här drivkraften att utveckla det.
Jo, jag skulle vilja säga att han hade faktiskt en kosmisk religiositet. Mm. Och liksom vår författare H.C. Andersen hade en kosmisk religiositet. Och hos H.C. Andersen var mamman djupt religiös och pappan var ateist och rationalist. Och det var precis det samma med Sammenhof. Hans mamma var djupt religiös, men pappan han var jo også rationalist eller ateist. Og i det der spændingsfeltet, så fik han vel både delerne, men han havde faktisk en oplevelse som 16-årig eller 17-årig, jeg skulle ville sige en mystisk oplevelse. Og det var faktisk det sidste, han skrev på, før han dog, altså ganske få dager før han dog, skrev han en beskrivning af, hvad det var, han oplevede der som ung. Og de lå, de der 3-4 sider lå på skrivebordet, når han dog, og de har jo bevaret. Men man tykte jo ikke så mye om det endnu med Esperanto-rørelsen, for han havde jo mye starke gudsforholdende. Og det han skriver, det er faktisk, at han ønsker virkelig at gøre et internationalt sprog, som kan formidle frihed, lighed og venskab. Og da sagde han faktisk, og om det ikke lykkes for mig, eller om det ikke er min mission at gøre det, da låt mig dø. Og det synes jeg var helt utroligt, at han kom ikke helt i håb, hvad han skriver, men altså mit indtryk, som jeg erindrede, det var jo, at han havde en mye stærkt kosmisk skydforholdende. Og han var så at sige, besat af ideen om at gøre det, så livet var ikke værd at leve, om han ikke fik gøre det. Så jeg synes jo også, at det var helt klart, at han var programmeret til det, eller han var totalt udvalgt af forsynet til at gøre det her. Og det begyndte altså redan, når han var 6 år og så hørte om kom i krig med hverandre, derfor de ikke forstod hverandre. Derfor taler man også om den interne ideen i Esperanto. Og det gjorde han selv mye så. Altså, han havde virkelig den hensigt, at han ville skabe fred og venskab og lighed. Jeg er jo også glad i franskerne, så jeg tykker jo også, at de her slagord fra den franske revolution, liberty, equality, fraternity, det er jo faktisk også det, han ville. Han ville have lighed, frihed og venskab. Og det er da den interne ideen.
Jag tycker det är intressant, men han har ju en judisk bakgrund.
Ja.
Och levde under en period när antisemitismen bredde ut sig allt mer och mer. Och det är också intressant, tycker jag, många av de här framstående tänkarna som jobbar för ett internationellt samfund har ju just judisk bakgrund. Och jag kan tänka mig att det finns en slags inbyggt i de personerna att det skapar att internationalism, att det är så viktigt att det går emot de nationalistiska strömningarna. För när det växer fram nationalistiska strömningar, då blir det per automatik antisemitismen blommar upp.
Ja.
Så att det är klart att Sammenhof kände ju att det fanns ett fredsprojekt i det här.
Jo,
och människan måste ju ha ett gemensamt internationellt, om inte första språk kanske, men andra språk till att börja med. Va?
Jo.
Så att det är mycket mer än bara ett språk.
Jo.
Det är ju besjälat av en tanke och en önskan om fred och frihet. Och att man så att säga kan förstå varandra.
Jo.
Över gränserna. Så det är något väldigt spännande med tanken, alltså, med själva språket.
Så jag skulle vilja fråga dig, Lars, om du skulle vilja läsa högt från Kosmos nummer 1, 1939. Och det var ju mycket förvånansvärt att Martinus redan i 1939 skrev två sidor i Kosmos om detta. Och det var de två första sidorna i nummer 1, 39.
Ja, det gör jag gärna. Och Martinus skriver då följande. I ett internationellt arbete som det som representeras genom Livets bok och Kosmos förefaller det mig att Esperanto kan vara till ovärdelig nytta som en tillfällig bro mellan det danska språket och det främmande språket som talas av de utlänningar som eventuellt är intresserade av mitt arbete. Genom Esperanto kommer många intresserade världen över att kunna komma i kontakt med mitt arbete med detsamma och behöver alltså inte, som annars skulle vara nödvändigt, vänta tills det finns översatt till de stora världsspråken. Esperanto är således en bro mellan danska och alla främmande språk. Kinesen och ryssen, hindun och japanen, såväl som vilken europé som helst, hittar alla med hjälp av Esperanto med samma lätthet till vägen till förståelse av det vi eventuellt skulle känna oss uppmuntrade att skriva till dem här i tidningen. Det är således ett första litet försök, men nog för att rösten ska höras på olika håll ute i den stora världen. Ett nytt supplement till vårt internationella arbete har därmed påbörjats. Det är möjligt, om deltagandet blir stort nog, att det kommer att anordnas esperantokurser inom saken. Det skulle kunna ha enorm betydelse för sakens utbredning att så många som möjligt av dess vänner kan tala esperanto.
Tack. Ja, jag kommer att tänka på ett par linjer. Martinus, så är esperantister födda idealister. Och det står på sidan 8 i Kosmos nummer 1 1939. Och han menar att de är födda idealister därför att de har medfött tolerans och en internationell inställning. Så det tyckte jag var intressant att Martinus gav den karakteristiken, och det stämmer ju också med det du just sa där, tycker jag.
Ja, det finns, jag är fascinerad för att den tidsperioden där, den har alltid fascinerat mig från ungefär 1870-75. Fram över första världskriget och in i andra världskriget. Dels av rent historiska aspekter, men också den, eftersom jag är intresserad av musik och målningar och konst, så händer det så otroligt mycket under den där. Det är en väldigt expansiv period. Och det är många, och det är just också att många saker ställs på sin spets genom de här krigen som kommer och de här extrema yttringarna. Så att det är en intressant period.
Så han studerade ju också i Moskva, Bialystok var också under rysk kontroll. Men när han gav ut Esperanto i 1887 så skickade de ju ut Unua Libro, den första boken. Och Esperanto har endast 16 grammatiska regler. Det är ett plansprog som är mycket regelbundet och det är otroligt lätt att lära sig. Och de skickade ut till mängder av människor. Och de skickade också till Tolstoj. Och han blev mycket intresserad och några år, jag vet inte vi kanske var i början av 1900-talet, då fick de ett blad, Esperanto. Och där fick de då Tolstoy att skriva i. Och Tolstoy skulle ha berättat att ja, han närmast lärde sig Esperanto på 8 timmar. Eller att han liksom förstod Esperanto och tyckte väldigt gott om det. Och därför ville han också gärna skriva i Esperanto-bladet. Men den ryska tsaren hade ju censurister. Och då blev det ju censurerat. Och det hade tillföljt, fordi Tolstoy, han var jo pacifist. Han var jo faktisk til og med større pacifist end Gandhi. For jeg ved, at Tolstoy og Gandhi har haft en korrespondens. Og der er det jo Gandhi, han ville jo demonstrere fredeligt, men han ville jo altså have demonstrationer, det var fredeligere. Og der tykte Tolstoy, at det skulle være en absolut forlåtelse, at man ikke end skulle demonstrere fredeligt. Så han var i mine øgerne en sort super pacifist. Og Tolstoy skulle jo også have sagt, så længe der findes slagterier, findes det også slagfelt på jorden. Og han var jo også lidt kritisk til tsaren. Så nær det rygtedes, at Tolstoy havde skrevet i Esperanto-tidningen, da blev den stængt, og det var jo et stort slag for Esperanto-rørelsen, for hälften af esperantisterne var faktisk i Rusland. Men da var der nogen mand i Nordsverige, jeg kommer ikke ihåg, hvem der var, men i alle fald, da rettede de Esperanto-tidningen gennem, at den internationale Esperanto-tiden blev givet ud i Sverige nogle år.
Martinus har ju lyft fram behovet av att ha ett internationellt språk som inte är knutet till någon viss nation eller kultur. Ja. Och varför finns det här behovet av att ha ett neutralt språk som världsspråk, jo, tror du?
Ole? Martinus, han har ju en mycket klar formulering. Han säger när vi kommer fram till världsstaten och det fullkomliga människoriket, då säger han ju fullkomna människor vill också ha ett fullkomligt språk. Och han har två mycket klara uttalande att det ska vara ett fullkomligt språk och det ska vara ett opartiskt språk. Och det vill ju vara en väldig fördel för den engelska och amerikanska kulturen om det blir engelska. Det vill vara en fördel för ryssarna om det blir ryska och för kineserna. Och det vill ju ge mycket oro att föredra. Och då så kan man också säga att alla nationella språk är oregelbundna. Et varje nationellt språk är ofullkomment. Och fullkomna människor vill ju ha det. Och liksom i ett barns utveckling, då kan det börja gå när det är 1 år. Det kan börja prata när det är 2 år. Gå i puberteten när det är 12-13 år. Så finns det också stadier för klot. Och om ett klot ska utveckla sig mot fullkomlighet, då kommer det också ett stadium där man ska bort från nationella språk och man ska ha ett gemensamt världsspråk. Och som sagt, det måste vara ett fullkomligt språk, alltså ett planerat språk.
När i framtiden tror du att någonting sånt här skulle kunna förverkligas, att större delen av klotet eller till och med hela klotets invånare studerar Esperanto? När i tiden tror du att det är?
Ja, Martinus säger ju inte mycket om tid, men han säger ju i sitt 90-årstal att om 500 år vill det bli drivit Kristuspolitik. Och det betyder väl att politikerna, de har Martinus världsbild som ideal eller Nya testamentet som ideal och som grundlag. Men det var någon gång en journalist som intervjuade olika medlemmar av Esperanto-klubben i København. Og da sa jeg til journalisten, og jeg tror, at de kommer at prate Esperanto om 300 år. Og efter, og så hørte formanden, hvad det havde sagt. Nej, så får du ikke sige, at du får ikke sige, at det først bliver om 300 år. Men jeg skulle ville sige, at der efter den franske revolutionen i 1789, der indførte man kilogram meter sekund som en international standard. Og det indførte vi i Danmark i 1907 eller sådan. Det drøjte 118 år, før vi fik et gemensamt enhedssystem i Europa. Og fortfarande i USA regner de i miles og Fahrenheit, og englænder kan også i yards og sådan. Nær en sådan simpel sak som enheder for teknik ikke er helt standardiseret, så forstår man jo, det er mye, mye svårere för språk. Och därför förstår jag ju också att det skulle implanteras här på klotet på ett mycket tidigt stadium. Och det har varit kanske 500 eller 1000 språkprojekt här i världen. Men det er næsten endast Esperanto, som har overlevet, og det har jo overlevet i 131 år, derfor er det jo en mye stor kvalitet bag om Esperanto. Og jeg skal jo også nævne, for 10 år siden, der kom Esperanto på Translate Google, som sprog nummer 64. Så, men jeg tror ikke, mange tror, at det bliver sådan en europæisk løsning, men det skal jo gå igennem FN. Så jeg skulle ville sige, at engelsk er ingen konkurrent til Esperanto. Det er en stor, stor hjælp. I dag er jo engelsk værtsprog i praktikken. Men Esperanto og engelsk har samme alfabet. Arabe, kineser, koreaner, japaner, der findes jo så mange ulike alfabet. Så det er jo en jättestor hjælp for Esperanto, at alle har det der, eller at engelsk har det latinske alfabetet. Og dertil kommer også, at Esperanto er egentlig en modern latin, altså moderniseret latin. Vi har jo faktisk haft et internationalt sprog latin, og jeg ved jo, at danske teologer som før reformationen, de kunne jo åke til Prag og Paris og Rom og prate med alle andre. Og han havde også som en drøm med Sammenhof, at han ville gerne genopleve latin. Men det var jo, latin har jo mye besværlig grammatik, men han har taget 80% af ordstammerne fra latin. Så jeg skulle ville våge at sige, at Esperanto er et modernt latin, som har gjort hele regelbundet. Og der har han taget cirka 15% fra de germanske sprog, altså fra tyske og fra engelske. Og når man ser på det engelske sprog, der findes det jo dels jo de germanske orden, men der findes jo mængder, de har jo taget ind overhørt store mængder af latinske eller franske ord i sproget. Og det vil du sige, at om man i førvæk kan engelske, då kommer det at blive mye let at lære sig Esperanto. Men Martinus mener, at alle nationale sprog kommer at forsvinde på samme sæt som dialekter forsvinder i Sverige og i Danmark. Men even inom Esperanto-rørelsen, der tykker de, det er forfærdeligt, om de nationale sprogen skal forsvinde. Og jeg mener, det er ikke sprogets skyld, at vi ikke har et internationalt værtsprog. Det er egoismen, eller national egoismen. Der var en dansk politiker, som så, at hun tykte, at Danmark skulle give sig og begynde at prate engelsk i EU. Og da kom det jo en storm, at vi skal give afkald på dansk sproget. Men han har jo det her med at oversætninger, det er jo næsten meningsløst at have oversætninger, for teksten kommer ind til at blive bedre, og det er jo et jättestort job. Jeg tror, det er kanskje 15% af timerne i skolen, det er sprogundervisning, det er jo næsten bortkastet. Og Martinus, han skriver just om det her med oversætninger i andre bandet af symbolboken. Og jeg ved ikke, om Lars, du eventuelt skulle ville læse det der stykke.
Ja, det gör jag gärna. I förklaringen till symbol nummer 26, det kommande fullkomliga människoriket, där Martinus analyserar förhållandena kring skapelsen av det internationella världsriket, kommer han också in på lösningen på världens språkproblem genom skapandet av ett internationellt världsspråk. I den eviga världsbilden 2, stycke 26-25, skriver Martinus: att man i världsstaten eller det internationella världsriket inte haltar iväg på nationella språkkryckor med tolkar och mer eller mindre dåliga översättningar är självklart. Världsstaten kommer naturligtvis att få sitt eget särskilda internationella språk. Vartenda barn i skolorna världen över kommer att utbildas i detta världsstatens internationella språk. Tänk vilken lättnad det kommer att vara för den tidens människor att vara helt utan språkhinder, var det än befinner sig på jorden. Alla människor i världen från syd och nord, från öst och väst kan tala med varandra, kan förstå varandra. I ett gemensamt språk har hela världen blivit till ett gemensamt fädernesland för alla människor, oberoende av nationalitet, kultur och ras. Tänk vilken lättnad eller arbetsbesparing att inga som helst böcker eller skrifter behöver översättas. Alla kan läsa alla. Att inget av de existerande nationella språken kommer att användas till detta gemensamma språk är naturligtvis givet. Inget som helst av dessa nationella språk kommer att kunna användas utan att eventuellt skapa avundsjuka och bitterhet, ja, kanske till och med krig. Därför kommer världen att få ett neutralt internationellt språk. Och när detta börjar komma in i alla skolor i världen kommer barnen som utbildas i detta att kunna tala med varandra oberoende av nationalitet och ras. Detta kommer att bidra till en långt större förening av människorna i vänskap och fred och i en ständigt stigande grad göra dem till ett samhörigt broderfolk över hela världen.
Ja, ja, tack ska du ha. Det var tack väldigt intressant.
Ja.
Vid en frågestund i Varnhem i Sverige fick Martinus faktiskt frågan, vad kommer att bli världsspråket? Och här kan du nu höra Martinus eget svar på danska.
Vi ska ju komma till att tala samma språk en gång här i världen, alla människor.
Men,
vilket språk?
Esperanto.
Mm. Ja. Blir det?
Det kommer till
att
det är inte för det att jag är inte esperantist. Folk kommer ut och det blir ju mer och mer nödvändigt alltså att man så har ett fällsspråk. Tänk sig, hvis man hade ett fällsspråk idag, så man fri för alla de översättelser. Alla böcker ska översättelser. Det vill säga de ska skrivas om. Och det är sjeldent de vinner med översättelser. Det är meget ofte dæbeligt gjort. Och det är vilken besparelse det vill vara. Att man kan det samme sprog, så kan man rejse alle vejen, alle mennesker kan det alle sammen. Det vil skabe fred også. Nu er det jo meget medvirkende også til krigstanker, og det, at man ikke kan tale med hinanden. Men når først alle kan tale vældig flydende med hinanden, det vil også lette samkvældet og lette kærlighedens udvikling.
Hur ser det ut med utbredningen av språket i dagsläget? Är det några som håller vid liv?
Ja, jag skulle vilja säga att det finns inte så många medlemmar i Esperanto-föreningar och Esperanto-klubbar. Men nu ligger det ju på nätet. Som sagt så finns det på Translate Google. Det finns de allra bästa språkkurser som finns har också översatts till Esperanto. Det er noget, som hedder Duolingo på Esperanto, og noget, der hedder Memrise, hvor man lærer sig at memorere Esperanto. Og det, man skulle næsten sige, at nettet er som skabt for Esperanto. Altså, Esperanto kommer på et sæt at blive lyft frem, for da kan man jo korrespondere med mennesker i alle länder. Og jeg har hørt om en, som sitter i USA, og han underviser nogle i Esperanto i Sydafrika og Kolumbien og Ryssland og sådan, så det er jo fantastisk. Og det er jo også næsten en generation skillnad. De unge vil ikke i klubber og foreninger. Og jeg har også tænkt lidt på det her med Martinus, han sagde, at han ville ikke ha, at hans værk skulle indkapsles i en forening eller en sekt. Man kan ikke blive medlem. Og det er jo lidt mere moderne medvetende. Så derfor tykker jeg også, at det var bedre, at Esperanto inte var så att säga föreningsbaserad eller religiöst. Vissa esperantister dyrkar ju också sammanhang för att kalla det för mästrande, maestro. Men att det också mer ska ju vara helt alldags. Man behöver inte vara medlem av något esperantoförbund eller sånt. De unga, de har inget behov av att vara medlem. Men när man då frågar hur går det med esperanto, då talar folk ju ofta om siffrorna på hur många medlemmar finns det. Och medlemstalet, det är fallande. Men jag menar, det är därför att det kommer en ny världsimpuls in. Man har inte behov av att vara i någon menighet eller vara medlem.
Jag tänker att om nu esperanto ska bli världsspråket så kräver det väl förmodligen en så att säga, man får säga så, en inskolningsperiod mentalt hos oss. Jag menar, det är så många saker som ska sammanfalla, tycker jag. Att nationsgränserna, nationalismen måste dämpas. Det måste ju finnas alltså en liksom organisk, naturlig vilja till ett internationellt grundtänkande.
Jo.
Så tänker jag.
Jag ser det i två steg. Att det är ju att det kan ju först bli en vers andra språk. Och det är ju inte så farligt att man ska lära ett extra språk som alla kan tala. Men, og jeg tror ikke, det bliver noget beslut, men altså, som Martinus har disse visioner, då kommer det at udvikle sig til, at det ikke er det andre sprog, men at det bliver det første sprog også. Og helt naturligt, då kommer de der nationelle dialekterne at forsvinde.
Jag tänker bara, alltså som språk, jag är ju ingen språkmänniska, jag kan ju inte någonting om språk så tekniskt och så vidare, men jag tänker till exempel engelskan som vi pratar om, som ju nu, som du nämnde Olle, är ju världsledande språk på många. Det har ju haft en väldigt lång tid på sig att utvecklas. Jag tänker också när man tänker på Shakespeare till exempel, den här poesin som finns, att de här, det är ju väldigt ordrikt språk engelska. Hur bedömer du att esperanto ligger till i förhållande till exempel det här engelska? Det är ett nytt språk. Finns det den här detaljrikedomen? Ja. Finns det den poetiska skönheten i esperanto?
Ja, det gör det. Men ofta när vi pratar om det här så säger ju tyskarna, ja men tysk det är ett vackert språk. Goethe, Schiller. Nej, säger ryssarna, det är ryska, det är ett vackert språk. Pushkin. Og da tykker jeg, jamen da er det jo faktisk de som har anvendt språket, som har gjort det til et mye vakkert språk. Men Zamenhof, han var mye grundlig, så han skrev poesi og digter, og han øversatte digter og poesi og sådan. Det blev afprøvet, og han skrev faktisk selv en del sanger og digter og sådan så. Og det, som er det fantastiske ved esperanto, det er, at han oerhørt rikedom. Det er næsten ligesom Lego-klodser, det her leksaker, at man kan kombinere. Man har nogle få element, som kan kombineres i oerhørt mange deler. Og derfor har esperanto altså visse stavelser, altså suffixer, prefixer og affixer, som kan kombineres med alle ord. Og på et sted minder det også faktisk lidt om kinesiske, for de har et tekken for ulike begreber eller for ulike saker, og da kombinerer de der tekken. Og på samme sæt kan man då kombinere disse affixer og suffixer. Og det er gjort på et sådan sæt, at man skal lære sig nogle ganske få ordstammer. Og då kan de altså forændres fra en substantiv til adjektiv til adverbium. Altså man kan ligesom, det låter kanskje mye teknisk, men jeg skulle vel også sige, om man går til et flygel, då kan man jo også sige, at det er halve og hele og kvarte tone, det låter mye teknisk. At tonerne er totalt afstemt rent teknisk, men man kan jo spille den vakreste musik. Og det er også just derfor, jeg mener, at esperanto har født så tidigt. På et sted var sproget jo redan klart i 1807, men da skulle man til at anvende sproget. Og da er det jo da folk, de optækker, her findes muligheder for at udtrykke sig på et sæt, som ingen anden esperantist har gjort før. Så man kommer at blive mye mere kreativ, derfor at man har lov og ret til at kreere nye ord. Og derfor er det jo vigtigt, at esperanto redan har anvendt i over 130 år. Og det har jo da har man skrivet, i børn øversatte man jo mange bøger, alle ulike slag af bøger, og så har man også begyndt at skrive originelt på esperanto. Og jeg ved ikke, det er kanskje 20.000 bøger eller titler, som har øversat til esperanto, og de vækser hele tiden og tidsskrifter og sådan. Og det er just det, som er vigtigt. Og en gang så blev Martinus frågat på et rådsmøte, jeg tror det var i 74, Då frågar man om han tror det blir esperanto. Ja, säger han, han svarar med en motfråga. Ja, men är det inte det som är längst framme? För det är ju en väldigt stor sak om man ska byta till ett internationellt språk. Så det är en god poäng du har, att det får ju vara avprovat. Och därför skulle det heller inte undra mig om det dröjer ett par hundra år för det börjar bli mer utbrett. Men då betyder det ju bara, ja men det här språk har avprovats och det har blivit använt. Men altså, jeg tykker, det er helt fantastisk, at der findes også moderne esperantister, som har optægt nye udtryksmuligheder i esperanto. Derfor man får kombinere alle disse element på ulike sæt.
Martinus taler om, at talserien er fuldkommelig. Ja. Og er det kanskje esperanto, som skal gøre, at språket bliver fuldkommeligt?
Ja, jeg har jo våget mig ud og holdt et foredrag, som jeg har kaldet esperanto, det fuldkommelige sproget. Og endelig med, då er esperanto det fuldkommelige sproget. Og med det er jo livets bog, band 3, de sidste 50 sider, der skriver han om talsystemet. Og der kommer han jo ind på det, at talsystemet er egentlig et symbol på hele hans verdensbillede. Og der er det jo den der nollan, som kommer før det føranstillede noll, det kan han liksom vise at det har faktisk den samme analys som x1. Og da skriver Martinus då på de siste 2-3-4 siderne at talsystemet kan ikke bli bedre. Noen mennesker kanskje gjerne skulle plukke bort 13. Og du tykker kanskje vi skal ha en ny siffre mellom 17 og 18. Eller man, men altså om man går og ændrer på systemet, så bryter det jo totalt ihop. Det går ikke at bedre på talsystemet. Og da skulle jeg ville sige, at det binære system, et totalsystem, tretals, titalsystem, det er jo i princip præcis det samme talsystem, man kan udtrykke. Man kan have ulike mange bogstaver i alfabetet, men det forandrer ikke, at talsystemet er perfekt. Man har 2 i det binære systemet, vi har 10 i talsystemets alfabet. Det er jo ikke det, der spiller nogen rolle. Men da skriver Martinus, at språket skal også komme at blive totalt fuldkommeligt. Og det bliver det også. Den gang så fik jeg frågan, hvor er du nollan? Hvor er du nollan i Esperanto? Og da har han jo fået den her generaliske idé, at alle substantiver skal have endelsen u. Og der kan man sige, om man bare siger u, hvad då mener du, en hund eller en kat eller et hus? Så kan man sige, at uet har ikke manifesteret sig ind. Og nollan, den har jo i sig et potentiale til at manifestere sig som siffre 1, 2, 3, 4, 5. Men om det står 0, 3, det der noller, det er jo tiernes kredsløb. Den der nollan i tierne, den har ikke manifesteret sig end så længe. Men det kan give 11, 12, 13, 14, 15. Og der er det ligesom, om man bare siger u på Esperanto, då har den ikke manifesteret sig, om det er hus eller kat eller hvad det er. Alle adjektiver har endelsen å. Då kan man sige, bæler det er vakre, og lung det er longa. Og då har man altså sådan, men om jeg bare siger å, jamen hvilke, hvad mener du, unge, gammel, vakre? Jamen, det har ikke manifesteret sig igen, men det har ligesom mulighederne at udtrykke et adjektiv. Og så på så sæt, når jeg går igennem talsystemet, og du forsøger at anvende det på Esperanto, då er min absolute mening, at Esperanto er et fuldkommeligt sprog. Det er bygget op lige så godt eller bra, som talsystemet det er.
Og visst er det så, at Martinus har uttalat sig om, at Esperanto er skapat enligt gudomliga principer også.
Ja.
Du har med en tekst her, som lyfter frem det.
Ja, ja. For her den 5. maj 2018, da fik vi jo publiceret Grandkursus, Størkursen. Og den kom jo samme dag både på dansk og på svensk, så den er redan oversat til svensk. Og der er der jo en tekst, jeg tror det er i stykket 492 eller sånt. Og som sagt, jeg tykker faktisk, at Lars' svensk er bedre end min svensk, så jeg ville fråge, om du skulle ville læse teksten.
Ja, det gør jeg gerne. I den nya boken Storkursen, stycke 492, uttalar Martinus sig om Esperanto. Vi ser att det finns tendenser till att utveckla andra språk. Språk som inte är nationella språk utan internationella språk. Vi har sett en idealist skapa ett världsspråk, Esperanto, som kommer att spela en utomordentligt stor roll. Därför att det är skapat enligt gudomliga principer och för att det är logiskt och lätt att lära sig. Det är också något som pekar mot att det ska komma en annan tillvaro. Det är från Storkursen stycke 492, från ett föredrag 26 januari 1956.
Tack så mycket, det var mycket vackert. Och här kan du nu höra Martinus på danska.
Nu det for en masse mennesker er det sjældne ikke at kunne fremmede sprog. Og vi ser da også, at det ikke blot er de store nationalsprog, som menneskene jo i stor grad må hjælpe sig med, fordi de er mest udbredte. Men det er ikke nok. Vi ser, at der er tendenser til at udvikle andre sprog. Sprog, der ikke er nationale sprog, men internationale sprog. Der har vi jo set en idealist skabe et verdenssprog. En Esperanto, som vil komme til at spille en overordentlig stor rolle, fordi at det er skabt efter de guddommelige principper, og fordi det er logisk, og fordi det er let at lære, Det er også noget, der viser hen på, at der vil komme en anden tilværelse.
Og det står i stykket 492, kapitel 14 i storkursen. Der er 15 kapitel, og det er det næst sidste kapitel, der han viser alle disse symboler over jordklotet. Og der taler han jo også om et kommende internationalt verdensrike.
Hur är det med intresset för språket esperanto bland Martinus vänner?
Först vill jag säga att det var mycket intressant att några av de allra första medarbetare inom saken esperanto intresserade. Och först blev Gerna Larsson anställd. Senare kom det också en Mogens Munk och han studerade på det tekniska universitetet. Han var född i 13 och redan där i 33 det allra första kosmos. Då skrev Mogens Munk en artikel i Kosmos. Och han blev, och då var det också en dam som hette Tora Hammarlund som senare blev gift först med Gerna Larsson och senare med Mogens Munk. Men det var ju intressant att det var stora esperantister som var pionjärer inom saken. Och det är ju också lite intressant när Kosmos började i 1933 så kom det redan något om esperanto i 39. Därför har Martinus ju i många år hört om esperanto. För jag skulle vilja säga att Martinus talade inte esperanto, han har inte studerat esperanto. Men de hade ju berättat för Martinus om esperanto. Och därför förstod han ju att det var uppbyggt efter gudomliga principer. Och som sagt så mente han också att man ser ju på mannen att han var så human och sånt. Att han var utvald av försynen till att utföra det här jobbet. Och jag menar också att han själv Zamenhof avslöjade det genom sin kosmiska religiositet. Alltså det var ju hans livskontrakt att han skulle göra det.
Upplever du att det finns ett särskilt intresse då eftersom Martinus har lyft fram den här gudomliga skapelseprincipen bakom språkets utformning?
Jo, som jag redan har sagt så menade Martinus ju att esperantister var födda idealister och de går ju in för frihet, likhet och vänskap. Så det är väl naturligt att många av de allra första som började intressera sig för Martinus också var intresserade utav esperanto. Och Martinus hörde ju mycket om det. Och det var ju Tora Hammarlund och Mogens Munk som var de första pionjärerna. Och det var också ett dansk esperanto-koryfé, Margrethe Noll, som var absolut den bästa esperantist i Danmark. Jag tror hon var teosof eller sånt. Men hon började också att undervisa Martinus intresserade i esperanto på Martinus Institut. Bland annat vår gamle formand Grete Brinkhardt, som blev förman efter Martinus bortgang i 81. Hun satt som förman i 20 år. Och i sin ungdom så lärde hon också esperanto och har översatt en av de små böckerna till esperanto. Och Kosmos, det blev ju utgivet i 1933. Och då är det ju intressant att Martinus skriver inte mindre än 2 sidor i det allra första Kosmos i 1939. Nummer 1, sida 1, 2.
Ja, vi ska nog börja runda av det här avsnittet om esperanto. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig, Ole, och dina inpass här också, Lars. Är det några ytterligare frågor som du vill ställa till Ole?
Ja, jag tänker så här, Ole. Tror jag att det är långt kvar innan de första grupperna här, eller någon slags kurs eller föredrag, kommer på esperanto här i Klint?
Ja, vi har ju redan haft esperantoundervisning här i Klint och har också haft esperantokurser här. Och jag har ju själv varit med om att arrangera de första esperanto. Kanske inte ens de första, men vi hade ju här i veckan efter högsäsongen. Och vi var också uppe på 2 och där kom ju massor av ryska esperantister och vi fick esperantolärare, Lars Forsman från Sverige och Attil Rojas från Brasilien eller Argentina var det. Och vi undervisade i språket esperanto och Martinus så skriver ju också att man gärna får undervisa i esperanto inom saken. Och där blev det då också föredrag på esperanto. Och jag har ju själv hållit en hel del föredrag på esperanto. Och som tyder jag blev några få av mina esperanto-föredrag filmade. Och de har jag nu lagt upp på YouTube så man kan också lyssna på mina esperanto-föredrag. Och det var också andra föredragshållare. Men storhedstiden der med vores esperanto-kurser, det var de där 10 åren från 95 till 2005, då har det vi regelbundet. Men vi är beredda om det kommer en liten grupp i de internationella veckorna och har en studiegrupp på Esperanto. Det är en hel del av Martinus verk som har översatts till Esperanto. Och jag blev ju också frågad om mina resor, så nu fick jag bara berättat om att jag har rest till Ryssland och höll ett Esperanto-föredrag där. Men när jag har hållit föredrag i Frankrike på franska, då har jag också hållit föredrag på Esperanto hos esperantisterna. Jag har också varit i Australien och USA och hållit föredrag på engelska, men då har jag också hållit föredrag för esperantisterna. Och då har jag haft två speciella resor. I 95 var jag i Japan 3 veckor och talade om Martinus på Esperanto. Men det gav inte så stort eko. Men i 98 så hade jeg pratat med Ib Schleis om det vore bra om de 4 symbolböckerna kunde översättas från Esperanto till kinesiska. Och då åkte jag 2 veckor till Peking. Och jag höll föredrag hos Esperanto Radion, Esperanto Tidskriften och hos Esperanto Föreningen och Esperanto Avdelning av det vetenskapliga akademin. Och därefter lyste jag en översättare efter varje föredrag. Det var 3 som meldde sig och då tog vi den bästa. Och då blev alla 4 böcker översatt till kinesiska. Och då vill jag säga mission accomplished. Då lyckades missionen. Men det som jag skulle vilja framhäva, det var ju att det var en man i Tjeckien, Josef Varsek, som hørte om Martinus på en Esperanto-kongress, kanskje i 54. Redan då hadde de Esperanto-föredrag på Esperanto-kongresserne. Og det var jo mye Ib Schleis og Peter Sarko, og der var mange Esperanto-koryfæer der. Og da kom han og ville oversætte Martinus fra Esperanto til tjekkiske. Og når han havde oversat alle 10-12 bøger, så kom han og frågede, om det fandt mere oversat. Og det gjorde det ikke då. Då började han lære sig dansk efter en ordbog i det kommunistiske Tjekkien. Men han var født i den tyske delen, så han kunne også tyske som barn. Anders kan han ikke fatte, hvor man kan lære dansk med en ordbog. Og han er, endelig mit vedtagende, den enda i verden, som har oversat hele Martinus' værk. Det tog ham 38 år at oversætte hele værket til tjekkiske. Men det var via Esperanto og med Esperanto som brugsprog. Senere har vi også fået oversat lidt til polska og ungerska og rumænsk, litauisk. Tak var og dumme esperantister, som kom på vores Esperanto-kurser her i 90-tallet og 2000-tallet. Så på så sæt, då har Esperanto varit till stor nytta. Och jag fick också frågan, hur är det med Esperanto idag? Jo, men det som är fördelen, det är att det finns redan ett etablerat nätverk över hela världen. Och det finns böcker om människor som vill ha kontakt innanför lika områden. Och det har jag ju profiterat mycket på. Det kanske är 500 000 i världen som pratar Esperanto. Men eftersom det finns ett nätverk kan jag hitta Esperanto i alla länder. Og jeg kunne ikke skrive til en mand i Japan, jeg har hørt, du har pratet engelsk, jeg kommer og besøger dig eller prater med dig. Men eftersom det er den interne idé i Esperanto, då er det mye velkommen, at man skriver til esperantister i verden. Kan jeg komme og træffe dig? Kan vi gå på café? Eller kan jeg holde et foredrag? Og då er du mye taksamme for det. Derfor at det findes denne grundton af venskab. Men det kan jo selvfølgelig også være en liten underton, at vi er sådan en menighed eller en hemmelig klub, så vi skal jo være solidariske. Jeg frågade en gång en japansk esperantist om han ville hjälpa med den japanska översättningen av fullkomliga föden. Så sa han, ja, vi ska ju hjälpa varann, oss esperantister. Så han hjälpte mig att göra lite layout till en elektronisk bok med den fullkomliga föden på japanska.
Ja, ditt arbete och dina resor är ju verkligen imponerande, Ola. Vilken gärning du har gjort, vilken insats.
Ja, verkligen.
Under åren, det är bara... Det är verkligen imponerande.
Jo, tack.
Det är vi glada för. Mm. Och det verkar ju verkligen också som att språket Esperanto har en verklig potential att bli det världsspråk som Martinus förespråkar. Men därmed så tror jag att vi ska tacka för oss den här gången. Och vi tackar dig, Olen. Och tack Lars också. Ja,
tack så mycket.
Och på återhörande.